Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, if you really press them down, they'd say the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och Bitcoin, Fabian, har gjort all time high i svenska kronor. Äger du Bitcoin för tiden?
Nej, jag känner så här. Jag satt faktiskt och tänkte på det här om dagen. Jag har verkligen ingen edge i krypto längre. Om man någonsin kunnat ha en edge. Men jag kommer ihåg 2017, då du och jag satt och vevade där. Och vi gick väl in där tid. Du satt ju och vevade längre än så. Det var ju liksom, när började du handla det? 2015 eller vad det var?
Jag vet inte årtalet, men jag köpte de första för $1,000. Och nu har den väl uppe i 55 000 eller sånt.
Okay,
jag har inte ägt under hela resan tyvärr.
Ja, men det kanske var hösten 2016 du satt och snackade om det. Och jag bara, fan, det här är ju skräp liksom. Och sen, men sen fick man ju lite FOMO tidigt 2017, och då handlades det väl liksom runt 1500 kanske. Vad var det jag ville säga med det här?
Jag vet faktiskt inte riktigt vad du vill säga, men man har ingen edge.
Nej,
i det.
Nej, exakt. Och det jag vill säga är ju, ett, det kändes att man bara sjukt sen på resan. För då hade man ju suttit och läst om det i typ 3, 4, 5 år. Men för det andra så var det liksom så att det var inte så utbrett än. Liksom var och varannas mamma liksom hade ju inte suttit och skuppat upp Bitcoin. Så när du satt inne på forum, även om det var Reddit, så var det liksom någorlunda intelligent diskussion. Det kändes som du fick liksom, alla satt och pratade om tekniken och liksom eventuella genombrott som kan hända och så vidare. Och sen liksom över tid under 2017 så förändrades det här, speciellt under sommaren när det verkligen tog fart. Och det gick från att liksom, det här är varför krypto är så revolutionerande, till liksom, $20,000 when? Och to the moon! Och det var ju då man började sälja, speciellt när man insåg att shit, det går inte ens att skicka Bitcoin för det är så jävla dyrt, så det äter ju upp hela värdet av portföljen. Och efter det, och vi satt ju handlade lite 2020 och 2021 också, och det är jätteintressant, men det känns liksom som att det är så jäkla mycket skitinformation där ute, och det känns skitsvårt att få en edge nu när det är liksom större, finns bättre traders där inne och ja, det är mycket mer att hålla koll på, så du måste ju verkligen sitta fulltid nästan. Om du inte bara vill rida momentum, så att säga. Men
jag tror att du gav en out för mig där. För jag tänkte precis säga att det, jag tror också, jag håller med dig helt och hållet. Jag minns att vi la en massa tid också där, de här åren, på att försöka titta på, finns det några form av fundamentala modeller liksom? Finns det något som man kan värdera bitcoins? Det var ju mycket snack om, vad hette det? Price to flow, eller vad kallades det för? Och sådär.
Ja, exakt.
Men jag tror, för min del handlar det ju egentligen om momentum. Det handlar ju egentligen i dagsläget väldigt mycket bara om flöden. Alltså, för man får ju tänka på att det är en tillgång. Tillgången i sig stiger inte värde. Guld stiger inte värde av sig självt. Det stiger ju, vad den är för tillgång, det stiger ju värde för att fler vill ha den än en som vill sälja den. Så jag tror att det bara handlar om pris liksom på bitcoin. Och där är det ju så, får man in liksom lite positivt sentiment och många tycker att det känns häftigt att äga bitcoin och man tror att den ska gå upp, ja då kommer den också gå upp. Och sen var det lite så här perfect storm att de godkände de här ETF-erna, vilket ju också ledde till massa inflöde i sig. Och sen kommer den här halveringen också. Så jag äger faktiskt en del bitcoin just nu, och det har ju varit liksom, anledningen till att den positionen har blivit så stor nu är ju för att bitcoin har gått upp väldigt mycket. Men det är ju en ren momentum play att man ser att sentimentet känns så pass positivt. Och får man upp lite luft under vingarna också, det sättet den har gått upp lite grann, då har man ju också lite bättre fallhöjd. Så att även om den skulle vända ner liksom 30% imorgon, så kan man sälja av det då och vara nöjd.
Ja,
jag vill bara understryka att jag verkligen håller med om att det går inte att få en edge i bitcoin. Utan det handlar ju om att försöka någonstans hitta, känna efter vad är sentimentet och sen rida den trenden och hoppas att man kommer ut hyfsat oskad.
Eller jag tror man kan få någon typ av edge. Det är bara jag kan nog inte få det, för jag inte vill att dedikera den tiden.
Nej, och jag tror inte att jag kan få det heller. Vi är för små spelare, tror jag. Men, jag skulle behöva stora analyser, så många kvantanalytiker under sig.
Men som du säger, att liksom sitta och spela på flöden är inte alls fel. Det är bara att jag missade den uppgången. Och sen har man ju sett att bitcoin är ju väldigt korrelerat med Nasdaq. Det är väl Nasdaq med 3 gånger kävstång ungefär. Så att när Nasdaq går upp så går bitcoin upp.
Och det där är en tredje grej, det pratar folk inte kanske jättemycket om, men just det här med att det snackas också om räntesänkningar, det driver ju på Nasdaq, men det driver ju också på då bitcoin, som vi var inne, liksom. Så det är ju en tredje grej som driver det. Så jag vet inte, men det är ju spännande, för att det är ju snack nu också i, jag såg till och med i Aftonbladet nu, så är det liksom artiklar, eller om det var Expressen, om bitcoin nu, att det går upp så mycket. Så att vi börjar väl närma oss någon slags kulmen för den här piken också kanske. Men den ska väl göra ett nytt all time high dollar först, kan man hoppas på.
Ja, alltså dels har du ju räntesänkningar, men sen har du ju också Yellen som har varit ute där och liksom i stort sett när hon sitter och trycker massa bills, och det blir som QE för marknaden eftersom det skiftar riskaptiten. Så att du har ju det plus räntesänkningarna, och så det tillsammans gör att marknaden blir jäkligt liksom sugna på risk.
Verkligen.
Så det är inte så jättekonstigt att allt det här går upp.
Och så är det lite som vi pratar om, Nvidia har vi pratat om flera gånger, vi kommer prata om dem lite idag igen. De har ju också Aftonbladet skrivit om, för övrigt. Så det är verkligen börjar bli lite hås där ute. Men bitcoin är ju en story play på det sättet att, som sagt, kommer det tillräckligt mycket positiva stories, då vänder sentimentet och då ska alla äga bitcoin för att alla vet att det kommer gå upp. Alltså det blir självuppfyllande på något sätt. Vi har ju drygt 20% kvar till all time high i dollar i alla fall. I svenska kronor är den på all time high. Så det blir spännande att följa. Jag äger som sagt lite bitcoin. Men vi får se. Det finns ju risk att man bränner sig rejält, men jag tror ändå att jag har tillräckligt fallhöjd för att klara det. Jag ska rida den bubblan ett litet tag till, tänkte jag.
Jag tror här är liksom, så fort du börjar säga i fler tidningar och framförallt att bolag börjar prata krypto igen, då är det bara att sälja. För det har ju varit, i alla fall de senaste 2 kryptocyklerna, är det ju det som har liksom varit toppen.
Jag la ut någonting om att på Twitter, att när bitcoinpsykologen dyker upp i Nyhetsmorgon igen, det var ju en kvinna som dök upp där och kallade sig för bitcoinpsykolog under den senaste håsen, då börjar det bli läge att sälja. Men då var det någon som upplyste mig om att bitcoin var faktiskt ner 16% från toppen när bitcoinpsykologen var med i Nyhetsmorgon. Så det är säljsignalen då.
Ja.
I alla fall, vad ska vi prata om den här veckan? Vi ska inte prata mer bitcoin, men däremot, som jag sa, vi ska prata faktiskt lite Nvidia. Och det var också kul, apropå Twitter, jag såg den här som tyckte att alla poddar verkar ha samma trötta take på samma bolag. Vi ska ta en annan take på Nvidia idag, som jag tror kommer bli väldigt intressant. Ett annat synsätt på det. Och sen kommer det bli, såklart, som i alla andra poddar för den är också, rapporter. Massvis med rapporter och uppföljningar. Och jag vet att du ska köra lite offshore-svep. Och jag ska följa upp land på Björn Borg som jag pratade om förra veckan. Och nu se om den rapporten landade enligt mina estimat eller inte. Och sen kommer jag också följa upp på Maven, som har också varit en riktig raket faktiskt senaste tiden. Men oavsett vad vi pratar om, eller vad vi säger, eller vad vi äger, så är det inte någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Du måste alltid göra din egen analys innan du köper aktier. Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med något som kallas för
risk.
Den här veckan sponsras Market Makers återigen av NordVPN, den smidiga och säkra lösningen för dig som till exempel vill använda VPN för att spana in streamingtjänster i andra länder eller kolla på ditt favoritinnehåll hemma även när du är på resande fot.
Dessutom surfar du krypterat och säkert via NordVPN med deras starka virusskydd och integritetsskydd.
Besök nordvpn.com/marketmakers. Det finns en länk i avsnittbeskrivningen till det. Då kommer du få stor rabatt på VPN-tjänsten men också 4 månaders gratis abonnemang när du tecknar 2 år i prenumeration och... Dessutom är det här riskfritt med 30 dagars pengarna tillbaka garanti om du inte är nöjd med tjänsten. Så det är finns ingenting att tveka på. Du får dessutom en kupong också på ytterligare 3 månader gratis. Så antingen kan ge bort eller använda själv om du vill ha ännu mer gratis NordVPN.
Vi säger stort tack till NordVPN.
Ja det är Fabian. Ska vi ta och bränna av det här Nvidia-svepet? Det är ju hetare än någonsin med AI.
Ja, förra veckan. Det var väl torsdagen som när vi släppte förra veckans avsnitt. Så kom ju marknadens viktigaste rapport som alla, inkluderat Aftonbladet, rapporterade på. Och man blir alltid liksom lite konfunderad när tidningar som Aftonbladet får för sig att de ska börja prata börs. Men fan, vilken rökare till rapport. Det var ju otroligt mycket inpris att vi pratade om det. Trots det så lyckades de ju slå estimaten. Och aktien gick väl cirka 15% på det. Och det var väl typ... jag sa väl 30%, men jag tog ju liksom lite från fötterna. Men det jag menar var att det skulle gå antagligen jättemycket upp eller jättemycket ned. Och det gjorde
och
ju
så
verkligen.
Var det också, de slog ju de här. Det var ju sanslösa estimat och ändå slog de det. Det var ju faktiskt svårt att tro att de skulle kunna lyckas med nästan.
Ja, omsättning.
Men det var nästan kanske upplagt för det också, lite krattat för det.
Absolut, alltså det här var ju nästan till ett perfekt kvartal. Alltså omsättningen landade ju på 22 miljarder och det här var ju jämfört med 20 miljarder estimat. Earnings per share, varför säger jag på engelska? Vinst per aktie, ursäkta till alla som brukar klaga på min svengelska, landade på 5,16 dollar och det här är jämfört med 4,59 i estimat. Och så guidar man ju upp för Q1 i omsättning på 24 miljarder jämfört med 22 miljarder estimat. Så man krossar ju verkligen analytikerna här. Och det här är trots motvind i Kina-segmentet som helt gått till noll, eller ja, i stort sett till noll. Och omsättningen här, det drevs ju såklart av datacenter, det vill säga AI. Year on year så var det här upp cirka 400%, 26% sekventiellt. Och ja, man liksom, majoriteten av guidningen nästa kvartal kommer ju från datacenter över 22 miljarder. Och det innebär att man har en run rate för 2024 om cirka 100 miljarder bara i datacenter. Och som då även nämnde, jag tror det var förra veckan, så liksom, nej det kan du inte ha gjort, för att vart nämnde du det? Det kanske var den här after work-grejen du var med i, Niklas.
Ja, precis. Jag var med i Spara Cash med Marcus, min gamla kompis. Och det var ju många roliga. Det var ju Axel från Nordnet och även Hästen, känd som på Twitter, Erik Lundberg, som jobbar på Kalkyl och driver podden. Nu har de ju bytt namn. Gött kött om aktier.
Exakt. Och
där pratade vi en hel del Nvidia, för det var ju typ i samband med den rapporten släpptes.
Ja, det var väl samma kväll. Men då nämnde du ju att bruttomarginalen var rekordstark och de gynnades ju av... liksom gynnsamma komponentkostnader.
Ja.
Men att det kommer falla tillbaka. Och du såg många andra bolag.
Ja, men exakt. Vi kan stanna bara en minut. Jag tänkte återkomma till det när vi pratar om Maven. Maven Wireless, för de har ju egentligen samma grej. De har ju också rekordstark marginal. Nu finns det lite andra anledningar till det också. Men jag tror att det är någonting man ska hålla utkik efter. Jag tror ibland att Mavens marginal kan pressas lite framåt på grund av det här. För att, det här har vi ju tjatat om tidigare, men vi tar det en gång till. Komponentpriserna steg ju jättekraftigt på grund av den här komponentbristen. Och då helt plötsligt så var det ju många bolag som drabbades negativt av det. För du hade lovat liksom leverans till ett visst pris, men du köpte in komponenterna dyrare än vad du hade räknat med. Och då går det ju såklart med en större förlust eller sämre marginal. Och nu har vi ju omvända. Nu är komponentbristen löst. Det går att ta på komponenterna, då går priserna ner. Men du håller fortfarande det höga priset ut mot kund. För du har ju höjt på grund av den här komponentbristen som du brände dig på. Och det läget kommer ju inte hålla, för kunderna kommer ju kräva förstås. De ser ju de här rapporterna i publik, alltså de kommer ju börja kräva lägre priser i och med att de vet att insatsvarorna är billigare. Så det där kommer ju normalisera. Så det där tror jag, och Nvidia själva sa ju det också, att de trodde att det här var peakmarginaler, att vi kanske kan hålla det något kvartal till eller vad de sa, men det här är liksom peaken i marginaler, så marginalerna ska komma ner lite grann. Sen är ju alltid frågan hur mycket, det kan inte jag svara på, men de kommer pressas ner.
Ja, och det är väl rimligt. Sen förra veckan så noterade jag även att ledtider hade kommit ner enormt. Och då var ju liksom det kan antingen vara för att man har dragit upp kapacitet och tillverkar fler chip, eller att efterfrågan har minskat. Och vi fick ju svar av det på det i rapporten, och det är att man adderar utbud i snabbast möjliga takt här, och efterfrågan fortsätter växa snabbare än utbud, och det guidar man för resten av året. Så det är inte direkt så att efterfrågan har fallit tillbaka. Och man ser liksom väldigt stark efterfrågan på deras flaggskeppschip här, H100. Och även för de nya chippen som ska släppas nu under 2024, H200 och B100. Väldigt hypade chip, och noterar här att det är extremt stora så kallade HBM-kostnader, alltså High Bandwidth Memory, som vi pratade om förra veckan för dessa chip. Och det innebär ju att det kan vara rätt intressant att rida den här HBM-vågen nu när minnescykeln bottnat. Jag tänkte återkomma i de närmaste veckorna med lite small cap-bolag man har hittat i sektorn som drar nytta av det här. Ett annat intressant grej också, att deras connectivity-lösning InfiniBand växte 5 gånger year on year. Det är alltså snabbare än deras liksom GPU-omsättning. Och som vi har pratat om är liksom interconnect är en bottleneck. Och det borde vara väldigt bullish för till exempel Marvel Technologies, som jag nämnde lite snabbt förra veckan, som jobbar nära liksom det här segmentet. De rapporterar nu på fredag. Kollade senast idag, och analytiker skissar väl på cirka 0% tillväxt year on year, medan Nvidia har liksom 500% tillväxt year on year i ett liknande segment. Så ska bli intressant här att se om de kan slå analytikerestimaten. Men jag faller tillbaka till Nvidia. Baserat på guidance så handlas de nu på 25 gånger earnings drivet av datacenterintäkter. Och jag tycker det kan vara värt att tänka på här att Q2 2023 eller 2024, förlåt, kommer vara första svåra kompsen på över ett år. Jag menar, det var ju i Q2 2023 som man började växa liksom 100% Q on Q. Så det är väl nu det börjar liksom bli hårdare och hårdare komps.
Ja, det där ska man tänka på. Det är en ganska dålig kombo att komma upp mot hårdare jämförelsetal. Så tillväxten kommer ju se sämre ut, liksom relativt den föregående tillväxten. Och marginalerna också kanske kommer börja pressas ner. Det är lite som Evolution Gaming, liksom, där man haft... De gör ju fortfarande fantastiska tillväxtsiffror, har fortfarande fantastisk marginal. Men marginalen växer inte lika snabbt, tillväxten inte lika imponerande. Och den aktien har ju ändå havererat om man tittar på något årssikt.
Ja, sen tror jag inte att Nvidia nödvändigtvis kommer haverera på grund av det. Däremot så är det ju liksom reell risk för liksom överinvestering. Man överinvesterar i korta loppet för sådana här LLM-modeller, och sen inser man att det kanske inte är den här frälsan man trott att det är. Men liksom, lite tröttsamt med allt bass mot Nvidia. Liksom, lyssnar man på poddar, lyssnar man på Twitter-takes och så liknande, så jag menar, det här Nvidia AI-uppgången måste vara bland den mest hatade uppgången bland
ja, verkligen.
Liksom halvdana investerare. Alltså jag har ju själv varit inne och jämfört Nvidia med Cisco till exempel under dotcom-eran. Liksom, men jag jämför ju mer med marknaden, hur marknaden hanterar tillväxt och värderingar snarare än själva bolaget. Nvidia är inte Cisco. Nvidia är mer som Apple. Och nu när alla är så jäkla bäsade till... Inte bäsade, det gör de ju inte, men man vill ju inte ge Nvidia någon respekt. Det är något sketet hårdvarubolag som ligger lite i förkant. Men förr eller senare kommer det helt slås ut. Då känner man liksom att fan, man vill ju vara lite contrarian här, ta andra sidan och berätta hur jäkla bra Nvidia är. För där... Det känns lite underskattat bland den genomsnittliga investeraren om man jämför med de andra Mag7-bolagen. De flesta har ju fullständig koll på hur liksom bra Google är, och Apple och Meta och Microsoft, vilka fantastiska bolag de här är. Men det känns fortfarande som liksom, Nvidia. Det ligger lite under radarn för många människor, trots att det har varit ett av de största bolagen i världen väldigt länge. Så jag tänkte bara snabbt vi kan gå igenom det så folk förstår att ja, det är en risk här att konkurrensen kommer i kapp. Men det är oerhört svårt och det är inte alls lika lätt som många tror.
Ja, bra poäng faktiskt, för som säger, det har varit väldigt hatat. Men, och det kanske är så, man lyfter ju lite Cisco och sådär bara för att dra lite paralleller för att så här, ändå lyfta... Det är ju inte liksom riskfritt att köpa en typ av bolag som gjort en parabolisk uppgång. Men att det skulle komma från ingenstans, att det var en obefogad uppgång, är ju dumheter. De har, gör ju någonting fantastiskt. Och det är bara att titta på siffrorna. Det är ju rätt sjukt ändå att hur de har växt i sitt P-tal så pass fort.
Exakt. Sen tycker jag att... jag menar, jag började läsa på om halvledare 2019-2020. Insåg att det här är ju supercykliskt. Det är nog ingenting för mig. Sen liksom, började man ändå veva i olja och olika råvaror, så insåg man att men det här med cykliskt är jäkligt roligt. Så nu är man ju tillbaka här och studerar shipping. Men istället för shipping med S så är det shipping med C. Det är jättekul det här, för folk drar sig undan liksom, andra cykliska sektorer för det är läskigt. Men när det kommer till liksom, AI, då vill ju alla vara där, även fast det här är ju en liksom, supercyklisk sektor. Nog med det i alla fall. Tillbaka till Nvidia. Nvidia insåg ju länge sedan att liksom, de här techjättarna, de skulle vilja äta deras lunch så att säga. Så de började bredda sig både horisontalt och vertikalt. Man kan ju nästan säga att Nvidia är det mest paranoida bolaget i industrin. För de har ju varit så oerhört rädda för att dels tappa marknadsandelar och därmed tappa marginal. För de har ju länge... De har ju varit jätterädda för att bli Intel och de vill ju vara Apple, så Jensen Huang har ju gjort allt möjligt för att liksom ta sig dit. Och det första jag tänkte säga är att alla underskattar alltid hårdvara. Det är ju bara att kolla på Apple själva. Liksom, hur länge handlades det till en superbillig multipel för att de bara sålde telefoner, det vill säga hårdvara, och vem som helst skulle liksom, det här kommer bli en commodity och andra kommer komma in och liksom överflöda marknaden, äta deras lunch och så liksom kommer Apple vara över. Det var väl typ 10 år och så handlades Apple till typ P10. Men det är ju inte så lätt, speciellt när du har lite mjukvara så inkopplat. Så det är väl liksom det första.
Ja, det tror jag verkligen man underskattar faktiskt. Folk tror ju som du säger att hårdvara är enkelt. Och absolut, om man tillverkar tandborstar, då är det ganska enkelt för någon annan att tillverka en tandborste. Men det här är ju extremt komplexa varor. Det var ju som någon av de här GPU-erna som de pratar om, nu har jag glömt bort namnet på det, men den väger ju liksom 35 kilo och innehåller typ 30 000 delar. Det är ju inga småprylar, det är ingenting som vem som helst kan svarva upp i garaget. Det är en enorm teknikhöjd och liksom krävs ju kvantfysik för att ens förstå hur det är byggt.
Ja, och liksom, designen görs ju dels med hjälp av AI, men dels, du kan inte bygga för liksom, vad som händer nu. För då kommer det vara utdaterat när chipet kommer ut. Utan du måste ju liksom ha experter som förutser vad kommer vi vara om några år. Och det är ju också en sjuk know-how som är, det är jättesvårt. Det är bara att fråga liksom, TSMC. Och varför det inte finns några andra TSMC? Det finns inte tillräckligt många experter med den typen av know-how för att bygga upp andra tillverkare i den storleken som kan göra lika komplexa chip. Så det är ju väldigt, väldigt underskattat. Så först och främst, Nvidia har utan tvekan den bästa hårdvaran, bästa folket som anställda där. Liksom, det är know-howen som finns där. Ingen rår på dem just nu. Och sen har de ju dragit ner det här fönstret för att släppa sina flaggskepps chip från, tror jag, 2 år till 1 år. Så att de inte ska lämna något fönster för konkurrenterna att komma in. Som sagt, under 2024 ska de släppa 2 chip, det är H200 och B100. Och det kommer väl eventuellt vara några få månader mellan släppet av H200 och B100 som AMD ska släppa ett chip som kanske är marginellt bättre än H200. Men det har sämre marginaler, det har för låga volymer, relativt lågt intresse med B100 runt hörnet. Och bara som referens, B100 ska väl ha typ 2x prestandan av H200, som i sig har 2x prestandan av H100, om det säger det någonting. Så att det är jättesvårt för konkurrenterna att komma in här med ett chip, även om de lyckas liksom komma i kapp och ha någonting som är väldigt bra. Så då sitter ju alla bara, men varför ska vi inte bara vänta den här månaden tills Nvidia kommer med mycket bättre chip? Sen har de såklart CUDA, deras ekosystem, som utvecklare självmant sitter med. Och liksom vill komma ikapp här, måste du ju ta igen någonting som släpptes för 16 år sedan och liksom där miljontals människor suttit och byggt upp sedan dess. Och det är inte det lättaste. Det är också en enorm teknikhöjd. Men sen, det här är ju liksom hårdvaran, det är mjukvaran. Väldigt många fokuserar på det här. Men jag tänkte också prata lite om liksom själva affärsverksamheten och hur de sköter supply chain. För det här, när man läser liksom lite böcker och, eller böcker, rapporter och lyssnar på poddar och så, det är inte så många som fokuserar på den här. Men det här är en av Nvidias stora styrkor och visar hur aggressiv Jensen Huang är. Ja, det är liksom ett av de mest aggressiva bolagen jag sett när det kommer till supply chain. Och liksom hur de hanterar den innebär att de kan rampa upp sin produktion när andra har total brist på komponenter. Och Nvidia, de har ser till att de alltid har en sjukt stor supply av komponenter. Och det beror på att de committar väldigt mycket pengar till icke-avbokningsbara ordrar. Kikar man på Q4 som kom in, så har de cirka 16 miljarder under något som kallas för Purchase Commitments and Obligations for Inventory and Manufacturing Capacity, samt ytterligare 5 miljarder i Prepaid Supply Agreements. Det är alltså 20 miljarder de har liksom betalat för komponenter de ska få i framtiden. Ingen annan ens i närheten av liksom pumpa in så här mycket pengar. Och därmed är de inte liksom förberedda på såna här tokåsar som man har sett nu med LLM-hetsen. Och ja, det innebär ju att Nvidia ibland måste göra nedskrivningar på några yards, men det är smällar man får ta om man vill vara längst fram.
Det är så jag försöker säga till min fru också när, när portföljen har gått ner.
Exakt.
Vad är några miljarder i sjön?
Men jag sa ju liksom hur viktigt det här high bandwidth memory är. De har liksom lyckats knyta majoriteten av supply för det här från marknadsledaren SK Hynix i Sydkorea, Samsung och Micron som vi pratade om förra veckan. Och HBM är kritiskt inom AI just nu eftersom LLM-modeller de slukar minne och bandbredd. Och i varje H100-chip som Nvidia släpper ingår det cirka 80 GB HBM från marknadsledaren SK Hynix till en total kostnad om cirka $1,200. Och då går det ett sånt här chip för cirka 30K. Så det är en stor del av kostnaden. Men det visar också hur viktigt liksom HBM är just nu. Såg även att Micron har gått upp cirka 15% senaste veckan. Och bland annat är det på grund av att de har inlett volymproduktion för HBM3E-minnen som ska användas i Nvidias nya H200-chip. Men är du en annan liksom, är du en konkurrent eller någon annan producent, ja, tough luck, för du kan inte få tag i HBM-minne. Nvidia har även köpt upp all TSMC's Qovos supply, alltså chip on wafer on substrate. Och vi behöver inte gå in på exakt vad det är, men det innebär högre prestanda i alla fall för chippen. Så liksom, det jag vill komma fram till är att även om du tekniskt sett har skissat upp ett chip som skulle kunna slå Nvidia, så kan du inte tillverka det, för att ingen kan komma upp i tillräckligt stora volymer för att vara ett rejält hot. Nvidia lägger så stora ordrar liksom att de tränger ut nästan alla andra spelare. Och leverantörer har ett väldigt svårt val här. Det är så, antingen gör du affärer med Nvidia, du kommer få oändligt många ordrar, du kommer tjäna hutlöst mycket pengar, eller så säger du nej och du riskerar att designas ut ur Nvidias försörjningskedja och aldrig får vara med och eventuellt konkar om det inte kommer någon annan och täcker upp här. Och det är ju så att många av dem som har varit AI-vinnare senaste året är ju AI-vinnare just för att de sitter och handlar med Nvidia. Sen om du är kund har du väldigt svåra val att göra också. Det är nämligen så att Nvidia ger preferens till kunder baserat på om de liksom, till exempel multisourcar eller har planer att skapa egna chip. Om de köper annan hårdvara, typ switchar och optik eller tjänster som deras mållösning. Och det här innebär ju att infrastrukturleverantörer som CoreWeave och Equinix och Oracle, som är mer kunder och mindre hot, blir allokerade volymer som är mycket närmare deras faktiska behov än techjättar som Amazon och Microsoft. Och liksom, det här är ju trots de stora CapEx-investeringarna i GPUs som techjättarna faktiskt gör. Och jag tänkte bara en snabb instick i det här är att kommer du ihåg för 2 veckor sedan ungefär, Niklas, när vi diskuterade lite om varför techjättarna var så intresserade att tillverka egna chip. Och vi resonerade att det var på grund av den här bristen snarare än marginalerna. Och sanningen är att det är faktiskt på grund av båda anledningarna. Inte bara på grund av bristen utan även marginalerna. För det är så att traditionella molntjänster är, det är relativt billigt att driva för att inputkostnader, alltså infrastrukturen, är commoditized. Billigt att köpa, liksom låg capex, och sen driftkostnader, till exempel el och liknande, är, och hyra och så, är rätt lågt. Men liksom går över till GPU-moln, där är inputkostnader liksom helt plötsligt snordyra, liksom med en faktor 20 ungefär. Eftersom då har ju Nvidia som tar hutlösa marginaler på sina chip. Och så drar de ju mer energi och kraft, och så deprecierar de på 4 år istället för 6 år på grund av liksom innovation och liknande. Så det här innebär att helt plötsligt så har du ett liksom GPU-molnet som kostar cirka 20 gånger vad ett liksom traditionellt CPU-moln gör. Tänk dig då att du är ett företag vars lönsamhet eller tillväxt är beroende av dina molntjänster. Och liksom allt fler företag nu är intresserade av AI och liksom att använda GPU, så inser du ju snabbt att det här kan ju vara liksom lite av en existentiell kris för många bolag här, för marginalen käkas ju upp. Så enda sättet för Google och Microsoft och Amazon här är ju egentligen att liksom försöka minska kostnaderna på kapitalsidan, utveckla sina egna chip och liksom övertala kunder att använda de här chippen istället för Nvidias chip, för att på så sätt liksom introducera lägre kostnader och bygga en konkurrensfördel och hålla kvar i sina marginaler. Men tillbaka till Nvidias kunder och allokering av chip. En sak Nvidia alltid varit bra på är liksom bundling och upselling och cross-selling. Till exempel så trycker gärna Nvidia på sina kunder sämre chip för att de ska liksom få en större allokering av deras flaggskeppschip, H100 till exempel. Det här är ju något som de har gjort sedan PC-eran, då företag behövde köpa stora volymer av low- och mid-end GPUer för att bli allokerade high-end och flagship GPUer som skulle ge dem högre marginaler i deras egna produkter. Och sen hanterar man också gärna sin supply chain så att produkter som InfiniBand-switchar som är dyrare och har högre marginal än standard Ethernet-switchar har lägre ledtider, så att kunderna liksom i stort sett blir tvingade att ta de här switcherna. Och det är på det här sättet som de får just InfiniBand att växa typ 5x på ett kvartal och liksom växer snabbare än sina GPUer och blir liksom ett, liksom byggs upp till en liksom faktiskt reell kategori i bolaget som de tjänar pengar på. Så liksom, inte bara pressar man kunden att köpa produkter för att få större volymer och det de verkligen vill ha, utan en annan intressant grej här är också att man tvingar kunder att i stort sett kommoditisera sig själva. Så tar du till exempel OEMs, alltså Original Equipment Manufacturers, så pressas många av dem att använda Nvidias MGX-plattform, vilket används för att liksom för server design. Och i grund och botten så tar ju det här det svåra ur att skapa en server. Det kommoditiserar produkten, skapar mer konkurrens och driver ner marginalerna. Och kollar du då på västerländska bolag som vill behålla sin marginal som Dell och HP, de är såklart starkt emot att använda det här. Och sen har du lågkostnadsbolagen i liksom Taiwan och Asien, Supermicro, Asus och Gigabyte. De älskar det här, för nu liksom kan de också konkurrera och dra in mer strålars. Och liksom tar de emot det här så får de ju också fler flaggskepps GPUer, så det är win-win för dem. Så Jensen Huang har ju, alltså han har ju byggt en otrolig juggernaut här, och vet du vem han påminner mig lite om, Niklas?
Ibrakadabra.
Ibrakadabra, nästan. Han påminner mig mycket om Rockefeller som vi pratade om i somras i våra sommaravsnitt. Han är så otroligt aggressiv på alla fronter. Han expanderar åt alla håll samtidigt som han klämmer åt alla som inte vill spela boll. Otroligt imponerande faktiskt. Och jag tycker att han får alldeles för lite cred jämfört med många andra av de Mag7 vd:arna och grundarna. Men liksom, trots allt detta, trots vilken jäkla moat och fördel de har, om du är ett bolag som lyckas komma ikapp liksom hårdvarumässigt med GPU-erna, all annan hårdvara i GPU-stacken, du kommer ikapp med mjukvaran, du lyckas locka till de här leverantörerna att liksom byta över till dig, så att du faktiskt kan bygga tillräckligt mycket volym, eller tillräckligt mycket volym trots alla risker det innebär för dem. Ja, då måste du bara övertala kunderna också. För det är extremt höga switching costs här. Och datacenter, omsättning och capex är mycket mer sticky än vad man kan tro. Och därför att arkitekturen på datacenter byts ut väldigt sällan. Så du måste övervinna det hindret också. Och sist men inte minst så måste du också övervinna det här gamla citatet: no one gets fired for buying IBM. Det gäller ju aktier. Och men i den här världen handlar det snarare om no one gets fired for buying Nvidia. För alla vet att Nvidia är bäst, har varit bäst. Och ska du göra capex-investering på några miljarder, ja, då kanske du ska gå med det som är bäst snarare än riskera det och riskera ditt jobb och riskera dålig avkastning genom att gå med en annan aktör som inte är lika bevisad. Med det sagt så är det inte så att jag som sagt slänger mig på köpknappen här. Jag tycker bara att det har blivit alldeles för populärt att bajsa på Nvidia, och det är inte coolt att göra det längre, så då vill jag inte göra det. Och då är det coolare att prata om hur bra de är och hur liksom underskattat bolagsbygge det här är, för att liksom det Nvidia är nu är mycket mer likt Apple än vad det är Cisco, tycker jag personligen, med allt de har liksom i bakgrunden. Jag tror personligen inte att AI-bubblan som sagt kommer spricka och att det är en konkurrent som går om Nvidia och liksom tar över marknaden. Jag tror att det kommer vara så många gånger att det blir en rejäl hås bland bolag och jäkla massa capex pumpar in i någonting med tvivelaktig ROI. LLM är supercoolt, men nyttofunktionen är ju fortfarande oklar. Och det är ju LLM som kräver den här kapaciteten i GPUs. Så om liksom bolag stannar upp och bara, ah, men vi vet inte riktigt exakt hur vi ska använda det här just nu och det mattas av lite, ja, då kommer ju liksom då kommer ju tillväxten för Nvidia stanna upp också. Med det sagt så tror jag fortfarande att många undersegment här som analytiker känns väldigt bäsade till fortfarande kan prestera även om det här skulle hända. Bara för att liksom alla estimat jag ser känns otroligt låga. Sen är det ju så också att du har ju de här big tech-bolagen. De får inte köpa andra bolag i stort sett längre. Så då är en intressant take här också. Ja, de har ingenting att göra av sina cash. De kanske inte vill dela ut allting. Vad ska de göra då? Ja, då investerar de det i framtidens chip och i AI istället. Men jag har ju börjat läsa liksom lite artiklar här med att du har tonårsmiljonärer som sitter och tradar Nvidia och AI och grejer, och då blir man ju alltid lite...
Man är alltid lite skeptisk. Det är nog nyttigt.
Man blir lite skeptisk. Och du vet, sånt här kommer jäkligt snabbt. Det är ju som, alltså, det är som vilken råvara som helst. Det är därför det är så intressant. Men folk tänker inte på att det är en råvara. Men vad är det man brukar säga? Att halvledare är 2000-talens olja. Och det är ju, det är sant.
Ja, men intressant. Nej, Nvidia har ju en sjukt hög teknikhöjd. Det är ett utmanande P-tal om man kollar på den 12. Men i och med hur mycket de har växt så har de ju liksom ändå växt i den här kostymen. Så det är inte liksom en sanslös uppgång. Men frågan är alltid som klart. Håller tillväxten? Håller marginalerna? Jag vet inte. Jag lutar ju mer åt att det håller än att det inte gör det. Men jag äger inga Nvidia för tillfället. Jag ägde lite kring rapporten där men har inte kvar dem.
Nej, som sagt. Jag tycker att det finns andra intressanta möjligheter här. Som jag tror att investerare kommer hitta till under 2024, när all fokus har ju legat på Nvidia i stort sett, förutom vissa shitcoins som Supermicro. Och det tror jag kommer sprida ut sig, speciellt om man tror att liksom, AI faktiskt kommer bli en rejäl bubbla då allting verkar helt från vettet. Men också bara om liksom, det här kommer vara en sekulär trend, då måste det sprida ut sig.
Absolut, och just nu är det ju det som har drivit Nvidia, absolut, nu har tillväxten varit helt otrolig, men det är ju också lite story liksom som vinner på att alla tittar på ett och samma bolag och köper upp det för att man inte vet bättre. Men det där kommer såklart sprida ut sig, och framförallt kan man ju se undereffekterna, när deras tillväxt ökar mycket, ja men de köper ju också prylar någonstans ifrån, och folk som du har varit inne på tidigare avsnitt måste ju folk också kanske expandera kraften i datacenter, till exempel hur mycket trafik man får in och ut och så vidare. Så det kan nog sprida sig. Men du, ska vi hoppa in och prata lite småbolag, eller? Dock i helt andra sektorer.
Ja, för att vi fick en riktig pangrapport från Björn Borg här.
Ja, två pangrapporter från två bolag jag har pratat om. Jag tänkte först då prata om Björn Borg. Bolag som jag tror alla känner igen. Kalsongtillverkare är väl det de framförallt känner för. Men det handlar om allmänt med kläder. De har ju även väldigt skor och såna saker också. Ticker Borg, B-O-R-G. Och jag pratade ju om förra veckan på det här temat lite broken retail som jag kallar. Jag tror att det här med konsumentvaror är också en sån här sektor som är väldigt utbombad. Och vi har ju sett flera fantastiska case. Jag menar, Cheffello är väl det mest extrema med Linas matkasse. Men det finns mycket annat intressant också. Jag lyfte ett par sådana förra veckan. Men när vi pratade om det förra veckan, då hade ju inte Borgs rapport kommit än, utan den skulle ju komma dagen efter inspelning, så det var lite läskigt. Så jag tänkte bara följa upp snabbt på den, så det blir inget långt inlägg. Men rapporten var ju fantastisk, men det var intressant. Omsättningen var ju i princip flat, till och med ner, typ 0,5% eller någonting. Där hade jag lite fel, jag trodde att de skulle växa lite grann i och med julhandel och så vidare. Men det spelar egentligen ingen roll om de växer eller inte. För det viktiga, och det var det som jag pratade om, det är att marginalen ska öka. Det var det man ville se, och att egen e-handel ökar, eller egna kanaler. Och det är ju framförallt e-handel. Omsättningen för den egna e-handeln ökade 46%. Så det är ju faktiskt en väldigt kraftig tillväxt. Och det är ju det här som är liksom caset som man vill se, Björn Borg. Att handeln flyttar över från andra butiker in till deras egen e-handel. Och därmed får upp marginaler och får upp vinsten och så vidare. Och det var lite det som var liksom caset i flera av de här bolagen i den här sektorn, att man tror att de kanske kan göra lönsamhetsförbättringar under de här lite sämre tiderna, och att de är ju, många bolag är lite utbombade för att konsumenten är svag. Totalt ökar vinst per aktie 180% för Björn Borg. Vinstmarginalen nu nästan drygt 7,5%, kan man jämföra med 2,7% för samma kvartal föregående år. Även rörelsemarginalen också blir dubbelt så hög, så det är ett fantastiskt kvartal sett till lönsamhet. Man höjer också upp utdelningen 50%. Här kan ju tilläggas, för den som inte ägt Borg tidigare, att de delar ju ut via inlösen aktier, så det är lite speciellt förfarande. Jag är inte helt van vid det heller, kan jag inte påstå. Men man delar upp varje aktie i en ordinarie aktie och en inlösen aktie. Och så får man lösa in den här inlösen aktien då för 3 kronor.
Okej, okay.
Hej. Lite speciellt förfarande. Men aktien steg i alla fall upp 10% på rapportdagen. Det var jätteroligt. Ja, jag nämnde ju det som sagt just för förra, att de redan i Q3 och tidigare pratat om det, just det här med att e-handeln och det som liksom växer. Och man till och med stänger ju butiker för att liksom satsa mer på den här e-handeln. Roligt här ändå att Pinpoint tycker jag brukar vara ganska bra på estimat, men där tror de är på 5% tillväxt på omsättningen. Men de vanliga analytikerna så att säga låg faktiskt bättre, de låg ju på 2% tillväxt. Så alla trodde på tillväxt. Jag gjorde ju bort mig mest, för jag trodde ju... mer mot 5% än 2%, kanske till och med lite högre än det, men det var ju helt fel. Var någon på Twitter som sa det till och med när jag skrev någonting om något bolag estimat, så sa att du har ju aldrig rätt i din estimat, men det är skönt att man kan generera avkastning trots att man har dålig estimat. Jag tror inte, apropå edge som vi pratade om i Bitcoin, jag tror inte att min edge ligger i att jag gör bra estimat. Det får andra människor göra som är duktiga på Excel kanske. Det brukar ordna upp sen då. Jag tycker att estimat är intressant mest för att ha en... Jag höftar lite liksom. Jag tycker att det är intressant att få en känsla för, är det dyrt eller billigt? Och ungefär var ligger det till värderingsmässigt? Så att jag vet inte. Jag tycker inte att det är jätteviktigt att hamna på kronan rätt.
Nej, jag håller väl med där. Det är liksom, det är riktningen är mer intressant än exakt.
Precis.
Och det är väl som Munger brukar säga, det är bättre att ha... ungefärligt rätt än helt fel.
Ja, och sen när man då knappar in sina siffror, då måste man ju dock välja en siffra. Så då får man ju gissa på vad omsättningstillväxten är. Men det mest intressanta var ju vinsten. Jag gissade på att vinst per aktie skulle landa på ungefär 3 kronor. Och vinst per aktie landade på exakt 3 kronor. Så där får man väl ändå klappa sig på axeln. Och då handlas det här bolaget just nu till P17. Nästa år räknar jag på kanske P13-14. Mer mot 14 än 13. Jag tycker det är ganska fair. Kanske till och med lite billigt. Jag tror kanske... Jag vet inte hur mycket av det här rörelsen som har spelat ut. Men de är ju ändå liksom visar på den här turnarounden. Men ja, lite kanske finns kvar att ge. Och jag äger fortfarande faktiskt aktier i Björn Borg. Sen tänkte jag hoppa vidare till Maven Wireless, som vi pratade om i avsnitt 312, om man vill få en större inblick i det bolaget.
Det var också en riktig rökarrapport.
Ja, också upp samma dag också. Den var ju också upp typ 10%.
Du har en riktig comeback under 2024 alltså.
Jajamän, det är mitt år. Så det måste man ha efter man haft ett skitår förra året. Någon gång måste det vända. Hisspitchen för det här bolaget, för den som inte minns, det är trådlös täckning inomhus. Till exempel tunnlar, men också olika typer av byggnader. Så de drar in antenner på olika sätt och förstärker upp täckningen. Som sagt, avsnitt 312 kan man lyssna om man vill ha hela caset. Här var det kul. Här var det däremot rejäl omsättningstillväxt. Omsättningen stiger över 90%. Man omsätter nu nästan 80 miljoner kronor, kan jämföras med 40 miljoner för några år. Och den här försäljningstillväxten är helt organisk, ska tilläggas. Det tycker jag är ju ett rätt bra tecken. Mest intressant här också, här har man ju det här double whammy. Det är det man absolut helst vill se i bolag. Om man bara jämför mot det temat jag pratade om med broken retail, som jag kallat det idag. Men konsumentvaror liksom, där många bolag blir utbombade. Där är ju liksom hela caset är ju att okej, men omsättningen kanske inte kommer stiga så mycket på de här bolagen, men de gör såna pass lönsamhetsförbättringar, alltså kan det gå bra. Och det ser vi ju supertydligt i Cheffelo. Cheffelo har ju också liksom tappat omsättning, men vinsten exploderar och därmed går aktien upp jättemycket. Men det man ännu hellre vill se, ju, men tyvärr brukar det oftast då vara inprisat, men man vill ju ännu hellre se bolag som både växer omsättning och marginaler, för då får man ju den här extremt explosiva utvecklingen. Nu ska jag inte göra någon jämförelse mellan Maven och Evo, men Evo är ju liksom typexemplet, det bästa extrema exemplet på den resan. Som sagt, inga jämförelser i övrigt, jag bara lyfter det som ett exempel. Men i Maven har man nästan drygt 90% omsättningstillväxt. Även marginalen då stiger från 28% eller nästan 29% till 43%. EBITDA-marginalen går gånger 4. Rörelsemarginalen går från 1,5% bara till nästan 20%. Så det är otroligt bra. Men här är det här just brasklappen här som vi pratar om i komponentpriser. Man säger att förbättringen av bruttomarginalen beror framförallt på normaliserade komponentpriser. Samt att de leveranser som nu sker är med justerade priser. Det finns även en del engångseffekter genom fördelaktig produktmix, kommenterar vdn. Så det här ska man hålla ögonen på. Och på mina liksom estimat framåt då, som vi nu har kommit fram till att de är urusla tydligen. Men jag skissar ju på för säkerhets skull. Det är återigen här, man kan ju också liksom prata om estimat. Är syftet med estimaten att nå den exakta sanningen? Eller handlar det om att räkna? Man kan ju ibland också välja att räkna på ett försiktigt scenario och se vad får man fram då. Så kommer man fram till att oj, aktien är billig även om jag räknar försiktigt. Och då blir det ju som en option att aktien kommer gå bättre än vad man har tänkt. Och jag har ju räknat på faktiskt att vinst, alltså marginalen kanske ska pressas lite framåt, att den inte ska ligga lika högt. För nu har det ju varit extremt bra. Och jag tror till viss del att det håller att göra med de här komponentpriserna. Det säger man ju själv också. Precis som vi var inne på med Nvidia, att priserna har kommit ner nu, men årarna sker fortfarande till det gamla priset. Vinst per aktie går från 1 öre till 31 öre. PE ligger nu på 22 på rullande 12. Jag räknar kanske att man har PE 16 nu för 2024. Jag räknar att man kanske ska växa 75%. Man har ju dock pratat mycket om det här med att man dubblar omsättningen varje år, men det är ju inte något officiellt mål man har framåt. Men jag tror att man kommer växa ganska aggressivt även 2024. Men som sagt, jag har räknat att vinstmarginalen minskar någonting. Vad heter det? Till viss del. Från kanske 16% 2023 till 13%. Då får jag ut 1 krona per vinst i aktie. Och det blir PE16 som sagt. Men som sagt, man vet inte. Det är ju svårt att veta. Och det är ju ett väldigt aggressiv prognos om tillväxt i bolaget. 75%. Det ska ganska mycket till. Så vi får se. Men jag tror fortfarande att de är i en intressant fas. Men det kan ju visa sig att jag är helt fel. Man delar ut ungefär 10 öre. Och det ger en direktavkastning då på 0,5%. Så det är inte så mycket att skryta om. Det som var intressant dock med den här rapporten, jag tyckte det var kul med tillväxtsiffror och bruttomarginaler, men allt handlar ju om framtiden. Och en stor oro som jag såg bland många, det är ju det här med orderingången. För orderingången minskade i nästan 75%. Och det är ju extremt. Och orderingången då, alltså orderboken som man har, det är ju helt enkelt, titta på hur mycket order man har i backloggen, hur mycket man ska leverera framåt. Och det är ju ett superoroande tecken om orderboken eller orderingången minskar. För det betyder ju att du har mindre att leverera framåt. Men det här tycker jag man ska zooma ut lite grann på det här. Titta på hur orderboken ser ut. De visar ju upp det här i sin rapport. Och så kan du titta på hur orderboken och orderingången ser ut över tid. Och då ser du tydligt att det har varit en tydlig, alltså det har taktat ner långsamt. Det är inte så att det går 75% pangbom. Utan det har långsamt liksom taktats ner lite grann. Och anledningen till det här är ju på grund av de här komponentbristen som har liksom löst sig. Och det här säger man också. Sen kan det ju vara så att ledningen har fel. Vi har ju sett det i några andra bolag att man har sagt att orderingången är svag på grund av rimliga anledningar och sen så har det blivit jättedåligt. Men jag väljer att lita på ledningen i det här fallet med risk för att man får äta upp det sen. Men det de säger handlar egentligen om att det har varit som komponentbrist, så folk har liksom lagt order väldigt långt framåt förr i tiden. Förut la man en order för kanske ett helt år framåt och nu har det justerat ner till att ledtiderna är nu kanske 8-16 veckor. Och det är en stor skillnad från att ha 52 veckors ledtid. Vilket gör då att, ja, då omsätter man ju också orderboken snabbare och folk behöver inte lägga orders lika långt fram, och vilket gör att det blir naturligt att orderboken minskar.
Ja, det är rimligt tycker jag.
Ja, lite svamligt svar känner jag från mig, men poängen är helt enkelt att det handlar om att man normaliserar egentligen orderboken. Den har ju varit onormal innan och nu går tillbaka till ett mer normalt läge. Det ska inte påverka verksamheten någonting, men som sagt, med risk då för att jag får äta upp det sen om det visar sig att det här var första tecknet på slutet för bolaget. En intressant fråga, det har jag inte fått svar på, men det är ju faktiskt vad är pris och vad är volym i det här. För orderboken och orderingången mäts ju såklart i kronor. Hur mycket av orderingången minskar på grund av volym, det är det man själva skyller på, att man säger att vi har mindre volym för folk beställer med liksom mindre framförhållning. Men man undrar också hur mycket beror på pris, att de har sänkt priserna. Jag tror majoriteten kom från volym, men det hade varit intressant att se den mixen liksom, eller den delar på det sättet. Ja, man säger i alla fall att det här har bottnat. Vi ser nu att orderingången börjar ta fart igen. Den ökar något till och med jämfört med föregående kvartal. Så det är intressant. Aktien gick upp rejält, jag äger fortfarande aktier. Jag försöker ju ganska ofta köpa aktier likaviktade. Jag fick en fråga apropå den här livesändningen där från Spara Cash. Då var det någon fråga liksom vad största innehavet var nu. Och jag insåg att typ mina största innehav just nu är Bitcoin och Maven. Och det är inte för att jag tycker att Bitcoin kanske och Maven egentligen är det mest intressanta man ska äga. Men i och med att jag ofta köper likaviktat och tycker jag inte någonting förändras liksom fundamentalt. Jag håller inte på att skala så mycket fast man kanske borde göra det. Det har gjort att de har växt. Och det är marginellt att det är stora innehav. Det handlar om små procentskillnader bara egentligen från resten. Så det är inte så att man ska lägga något värde i det. Och det jag som sagt skulle oroa mig för mer. Jag är inte så orolig för den här orderingången som jag är inne på. Utan jag skulle oroa mig framförallt för marginalerna. Vad kommer hända med marginalerna framåt? Precis som jag sa i Nvidia. De själva säger ju att det har stärkts på grund av lägre pris på insatsvaror. Frågan är när det bottnar, när börjar det synas, hur mycket påverkar det? Förhoppningsvis så kommer också en del av marginalresan från skalfördelar. Men jag tror inte att man ska räkna med så mycket mer stark marginal. Jag till och med som sagt för att ta lite höjd har jag räknat på lite lägre vinstmarginal framåt då. Men som sagt, jag tycker fortfarande det är ett intressant case, jag äger fortfarande aktier. Jag tycker dock, man ska ta med sig, man ska titta på den gången, den är jätteviktig att följa nu, för visar sig att det inte är på grund av normalisering, då har man ju riktiga problem. Man vill se hur marginalerna utvecklas, jag tror att det inte kommer att vara ett problem, men det kan ju vara så att de liksom inte stärks lika mycket, och det kan ju marknaden tycka är tråkigt, såklart. Sen tror jag också man en fördel kanske med orderingången liksom, det är att man, en sak vi pratade om tidigare, att förut har ju bordet varit lite slagigt mellan kvartalen eftersom bolaget är litet och orderna var relativt stora, men nu när den här ordern liksom, boken blir lite mer normaliserad och orderingången blir mer normaliserad, så kanske det blir mindre slagigt, så det kan ju vara något positivt framåt. Men ja, som sagt, jag tycker det är fortfarande case jag äger. Vill du hoppa över till dina offshore case kanske? Nu känner jag att jag har svamlat länge nog här.
Nej, men det är bara en snabb där, hur unika är de med sina produkter?
Ja, det är en annan fråga. Jag skrev lite om de här på Twitter och det fick jag också massa frågor om. Och det korta svaret är att det är ju väldigt svårt för en själv som lekman att avgöra hur unika de är. De har väldigt mycket patent för sina produkter. De hävdar ju själva att de är best in class och att de ligger liksom, jobbar på ett helt annat sätt än sina konkurrenter. Men jag har jättesvårt att avgöra hur någon ska göra det. De beviljades 3 nya patent tror jag nu i Indien i senaste kvartalet. Men det säger ju igen, säger mig egentligen ingenting som inte liksom jobbar i branschen, hur intressant det är med 3 patent i Indien. Men man lyfter ju upp det som något positivt. Så det där är ju så svårt att veta med den här typen av bolag tycker jag. Men jag pratar lite mer om det där i avsnitt 312 som sagt. När jag presenterar bolaget. Men ja, det är det korta svaret att det är jättesvårt tycker jag att avgöra hur hög teknikhöjden är. Men de lyfter ju själva ett antal fördelar som deras produkt har. Och då får man ju utgå från att de inte ljuger förhoppningsvis. Att de andra kunderna inte har det. Och baserat på hur mycket försäljningen ökar och att de i flera upphandlingar har fått svar på att just folk har valt deras produkt på grund av att den är bäst. För att den är bättre än konkurrenterna. Så lovar ju det gott i alla fall. Sen vet man ju aldrig, det kan ju komma någon ny revolution, någon som kommer på något bättre eller någon annan som snor den här tekniken. Det finns ingen möjlighet för mig att avgöra.
Nej, men bruttomarginalen är runt 50%, så att, det känns ju ändå relativt högt för den här typen av bolag.
Ja, och det man gillar som jag lyfter mycket i avsnitt 312 det är ju att de jobbar ju med de här produkterna. Det är ju hårdvaruprodukter, men de jobbar ju med dem digitalt. Det vill säga att de kan installera dem och sen uppdatera och justera dem liksom på distans. Och det är det som leder till att de har finare marginaler tror jag, än många konkurrenter.
Ja, två toppencase från dig med toppen kvartal. Jag såg även igår kom ju det här Cincino ut som du snackade om för några månader. I november var det. Har vi gått 60% på börsen sedan det. Men deras Q4 landade plus 23% omsättning, plus 54% vinst per aktie och plus 70% utdelning. Så att, det är ju inte fyskam det heller. Och guidar ju också mellan 2024 och 2026 att de ska växa minst 20% om året. Så att, ja, det är också ett...
Det är hett med kosttillskott. Det är en aktie faktiskt som jag äger. När vi pratade om det i podden så ägde jag inte aktier i det. Och sen för jag tycker att den här affärsverksamheten med MLM är lite halv shady, men sen kröp jag till korset för att aktien såg helt enkelt för intressant ut. Och så det har varit en bra resa också, men jag har inte pratat så mycket om den i podden sen dess.
Ja, det är ju liksom en svensk Herbalife, men ja, som sagt, applåder där för den. Alltså när du drog den, jag kändes av, det låter väl billigt, men det känns ju som en riktig shitco. Och man ska aldrig underskatta shitcos, för shit, folk gillar att köpa sådana bolag, det vet jag ju själv.
Och folk verkar gilla kosttillskott, det är ju positivt för Cincino.
Sant. Ja, vi hoppar snabbt över på lite offshore-rapporter här då. Och det här kommer ju gå rätt snabbt för, jag menar, kommer främst inrikta mig på borr här. Och vad ska man säga som man inte redan sagt? Det här var ytterligare en bra rapport. Växer omsättningen 15% kvartal på kvartal. Växer EBITDA 20%. och ja, slår över till vinst. Kontrakt backlog nu på 1,75 miljarder dollar. Och man fortsätter den kvartalsvisa utdelningen och buybacks. Och EBITDA, det landade på 350 miljoner för 2023. Det här är upp 120% jämfört med 2022. Samtidigt som marginalen expanderade från 35% till 44%. Så ökade försäljningsvolymer innebär liksom vidgade marginaler. Och det är ju det som har varit caset här. Och det är det som är så intressant med den här typen av bolag. Nu guider de EBITDA för 500-550 miljoner för 2024. Har även sett tre nya kontrakt med dagsrater på 166 000 under 2024. Och för året är nu nästan 90% av kapacitet knutet. Så det är relativt enkelt här att guida för bolaget och räkna in lönsamheten. Inte så mycket överraskningar som kan hända. Det är troligtvis överraskning på uppsidan här, tror jag. Sen för 2025 så är väl 64% knutet och för 2026 är 8% knutet. Man ska även ta emot två stycken nybyggen senare i år från tidigare cykeln. Och de här har ju redan nu väldigt högt intresse. Man tar på sig 200 miljoner skuld för detta. Men det är någonting som vi har vetat innan. Och de här kommer ju ha cirka 1,5 år i payback-tid. Så att det är ingenting. Det är liksom en av de bästa investeringarna du kan göra om du förväntar dig att den här cykeln ska räcka längre än 2 år. Och jag gissar väl att de kommer börja knyta dagsrater nu närmare 200. Och det är väl det som aktien sitter och stampar. Det har ju liksom konsoliderat nu i 1 år. Det har varit otroligt frustrerande att vara ägare. Och Borre är ju mitt största innehav. Så att man har ju sett nu att year on year att portföljen har inte rört sig så mycket som man hade hoppats på. Men jag tror väl nu att du kommer börja se att kontrakt knyts för liksom 200 plus mot 2025-2026. Och leker du där med att du har 2000 per rigg per dag. 200 000 per rigg per dag. Du har liksom 50 000 i OPEX per rigg och 5 000 i CAPEX per rigg. Ja, då får du ju ut 145 000 dollar i fritt kassaflöde om dagen. Och så multiplicerar du det gånger alla riggar och liksom i stort sett en 100% utilization eller användning. Ja, då pumpar du in liksom 1,2-1,3 miljarder i fritt kassaflöde om året. Så det känns inte så långt bort nu. Och det innebär ju att ett bolag som handlas liksom strax över 3 miljarder i enterprise values verkar inte så jättedyrt. Handlas i alla fall för er som gillar P-tal. Handlas till P11 på 2024, P6 på 2025. Och det här är på guidance. Och man ska inte vara för positiv, så ska man ge dem en känga är att de prioriterar utdelning före återköp. Jag fattar inte alls varför man gör det, för det känns ju som en given att man ska sitta och bara trycka på återköpen istället för att trycka utdelning. Men jag tror att det är för insiders som vill fylla fickor med lite cash innan den här cykeln vänder, så att du inte bara sitter på en massa riggar. Och det kanske är förståeligt. Men det skulle vara väldigt trevligt om de liksom drar upp utdelningar lite, för att det är det som kommer få aktien att börja röra sig också. Allmänt, så här, om man sitter och kollar på de här andra rapporterna från andra riggarna, Transocean och Valaris och Noble och så vidare, så verkar ju att det är jackups där du vill vara 2024. De här deepwater drillers, det är en tröttare marknad med gap i kontrakt. Mycket tröttare än vad man hade kunnat förvänta sig för 2 år sedan. Många av de här bolagen pekar ju på att E&Ps vill komma åt längre kontrakt. Alltså, vill du ha riktigt höga dagsrater så är det kontrakt på 2 till 3 år som gäller. Men då kan det ju uppstå en del gap här, och för att liksom minska gapet, öka utilization, så kommer man liksom vilja slänga på längre kontrakt, typ 4-5 år, men där du drar ner dagsraterna. Och anledningen här är att liksom om du maxar utilization, alltså hur länge riggarna är ute och arbetar, så även med längre kontrakt med lägre dagsrater så kan de vara liksom mer lönsamma än kortare kontrakt med högre rater, om du måste skicka runt de här och gap och grejer i kontrakten. Framförallt så handlar det mycket om 2025 här. Sen kan man också notera att det finns en del strandade newbuilds och kallstackade drillskepp, cirka 10 stycken. Och det här förklarar väl också varför day rates hålls låga för deepwater. För det här är ytterligare supply. Så du liksom ser ju lite långsammare efterfrågetillväxt här än väntat, och det kan ju dels vara för att du väntar på reactivations av de här riggarna, att de ska komma ut i vattnet igen. Och sen så verkar det som att vissa EMPs väntar på att gruppera projekt för att få rabatt för längre kontraktslängd, vilket är rimligt. Men då såklart uppstår det gap nu, och du ser inte det här trycket som du ser för jackups. Tänkte bara snabbt hoppa in här också på Odfjell Technologies och Reach Subsea lite snabbt. Tänkte jag hålla det kort, för det är liksom... det har inte hänt. Imponerande rapporter, imponerande år från de här bolagen, men det är inte liksom så här så jättemycket annat som hänt. Odfjell växer omsättningen 29% year on year. Växer EBITDA 25% year on year. Backlog på 12,3 miljarder. Det fria kassaflödet har dubblats till cirka 500 miljoner NOK, men mycket handlar ju om working capital, förbättringar här, så att man får normalisera det. De pangar på med 4% direktavkastning och vill växa utdelningen. Slog även analytikernas EPS-estimat med hela 72%. Och man säger ju att 2023 och 2024 har varit liksom lite av ett mellanår. Det ska vara lite av ett mellanår, och man väntar mycket på 2025. Det är då saker ska hända på riktigt. Och jag tycker väl att den här tillväxten på 30% med en, i ett mellanår är ju liksom ett bra tecken. Det känns ju väldigt, väldigt optimistiskt. Och bolaget handlas i cirka P7 på rullande 12. Har stängt året starkare än jag trodde, så mina estimat var lite för låga. Och här skissar jag på P56 för 2024.
56 eller 5-6?
Sorry, 5-6. Jag har ju alltid lite av en range här. Det är väldigt svårt att sätta...
Det är lite billigare än 56.
Det är lite billigare. Det har varit otroligt problematiskt om det var 50. Å andra sidan, det är många som säger nu att man ska aldrig handla cykliska bolag till lågt PE. Så då kanske man skulle handla till 56. Vem vet? Nej, men det där att man inte ska handla ett cykliskt bolag till lågt PE, det är liksom så här enkel heuristik som tenderar att vara sant, men det är ju inte alltid sant. Du måste ju tänka på liksom vart du är i cykeln. För det du undviker är att du köper peak-vinster till låg värdering, eftersom marknaden då räknar med att cykeln kommer att vända, så bolag är inte lika billigt som det optiskt ser ut. Men något som är lite ovanligare, men som jag tror vi ser nu i många av de här bolagen, är ju att du köper bottenvinster eller liksom mid-cykelvinster till en låg värdering, eftersom det finns ingen som vill sitta på de här bolagen än. Och mycket är ju på grund av att liksom, du har haft en enorm boom-bust-cykel tidigare, du har haft corona, och sen har du haft ESG-pressen som har gjort att du dels skrämt iväg många potentiella investerare, och sen är det många som liksom bara inte kan köpa, för de har i sin tur investerare som inte vill röra vid olja, för det är ajabaja. Men man får försöka bilda sig ett grepp här om vart man är i cykeln. Det är otroligt viktigt. Sen går vi vidare till Reach Subsea. Det här är också ett bolag som slog mina estimat. Växte omsättningen med 72% year on year. EBIT hela 216% year on year. Backloggen ligger nu på 1,2 miljarder NOK. Det som trycker lite här är väl att Reach Remote, de sitter och fördröjer det här lite. Nu ska det dra igång under sommaren 2024, och jag tror när jag börjar kolla på caset så är det väl i Q1 2024. Så ja, för mig har ju mycket av caset handlat här på effektiviseringen och, liksom, och minskade kostnader som du får när Reach Remote automatiseras. Sen går ju resten av bolaget bra såklart, men resten av bolaget är ju liksom i stort sett du drar in pengar på spreadar när du får in- och utlisning och skepp, och då leasar du in på jättelånga kontrakt och leasar ut på korta kontrakt, och så tar du spreaden där. Och det är såklart superbra i bullmarknad, superdåligt i bearmarknad. Så att jag vill gärna ha något annat där också. Och sen har de satt och gjorde lite acquisitions under förra året jag inte var toknöjd med. Men det verkar ju ändå som de har haft rätt bra resultat. Dessutom ska majoriteten av den här 1,2 miljarder NOK i backlog realiseras under 2024. Så du får ju ett jäkla stöd för omsättningstillväxten under året. Handlas till cirka 6,5% direktavkastning, P6,6 på rullande 12. Som sagt, jag hade underskattat tillväxten här och framförallt marginalexpansionen. Så slog mina egna estimat, men slog analytikernas estimat ännu mer. För de hade väl, det slog väl deras estimat med typ 20% på omsättningen och 500% på EPS, så de var ju helt off. Men jag skissar väl på en P mellan 4-5 för 2024, beroende på vart det kommer med Reach Remote här. ja, som sagt, otroligt imponerande för de här bolagen som faktiskt varit mycket starkare än vad jag har trott.
Och med det är det dags att runda av veckans avsnitt. Eller vad säger du?
Ja, det tycker jag väl är lika bra.
Ska vi snabbt ta lite innehavsdeklaration här? Är det någon av de här offshorebolagen som du äger aktier i?
Ja, jag äger just nu bara borr inom offshore. Och sen har jag tagit en liten rapportspeker här, Marvel Technologies. Jag nämnde lite snabbt i Nvidia-svepet.
Just det, de som har gjort de Iron Man-filmerna.
Exakt, exakt.
Och jag äger borg och maven av det som vi har pratat om. Det är svårt att hålla koll på om man ska säga borg eller borr. Däremot har vi väl borg i bolagsportföljen. Oavsett vad vi äger och inte, så ska det komma åt inget hört den här podcasten som rådgivning. Alla åsikter i våra egna och gäst och kan inte responsa och ta inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Och stort tack till NordVPN. Länk finns såklart i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på twitter@marketmakerspod och lämna gärna en recension på iTunes.
Och sist, men absolut inte minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.